Åh, heligande, kom och hjälp oss. Amen. Jag tänkte faktiskt ta oss tillbaka till de absoluta grunderna idag. En liten crash course i frälsningen. Och vi ska börja i Romarbrevet 5. Jag slänger upp den första bilden, Josef. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa. När tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare. Det är kärlek som är Guds drivkraft. Det är därför han gör detta. Det är därför han gör någonting överhuvudtaget. Det var inte så att Gud var så förbannad på mänskligheten att han var tvungen att offra Jesus för att blidkas på något sätt. Han gjorde det för att han älskade oss. Och det är en kärlek att vila i. Det är för att om han älskade oss så mycket medan vi fortfarande inte brydde oss om honom. Vad kan han göra mer? Han kan inte göra mer. Så vi kan inte få honom att älska oss mer nu. Det är en kärlek att vila i. Och det är Guds, som sagt, det är Gud som tar initiativ till alltihop det här. Och det är han som genomför det. Det enda vi kan göra är att säga, ja tack, jag vill ha detta. Så vi kan inte ändra på det heller. Det är en kärlek att vila i och ta emot det. Och det måste ju vara Guds initiativ. För det handlar ju om att få liv. Och ingen av oss kan ge oss själva liv. Någon annan måste föda oss. Det gäller både liksom kroppen och det här livet då, lika väl som det andliga. Någon måste ge oss liv. Jag kanske ska bara skjuta in en liten definition här. När man pratar om kärlek så är det så att det är lite, ska jag säga, lite flummigt. Vi pratar ju om kärlek ofta som en liten trevlig känsla någonstans här i kroppen. Hjärtat eller mellanhjärtat eller magen eller vad det nu är. Men det märkliga är att när Jesus säger så här, jag ger er ett bud att ni ska älska varandra. Men jag kan inte kontrollera mina känslor. Så hur kan det vara ett bud? Det är därför att kärlek är, enligt Bibeln, viljan att göra det bästa för den andra. Att vilja det bästa för den jag älskar. Men kanske man kan tänka att den här känslan är lite grädde på moset, jag vet inte. Det var inte trevligt för Jesus i ett Getsemane örtagård. Det var inte trevligt för honom att hänga på korset. Det var ingen trevlig känsla för honom. Men det var kärlek. För han ville vårt bästa. Det var ett litet inpass bara. Det är ju så att det slutar ju inte här, va? Alltså korset är tomt. Och till och med graven var tomma. Gud, nästa bild. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, så ska vi av så mycket säkrare bli räddade från vreden. För om vi var Guds fiender och blev försonade genom hans sons död, så ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Att bli försonad och att få saker och ting ställt till rätta med Gud är bara första steget. Sen fortsätter räddningen genom den uppståndne levande Jesus. Och vad ska man tänka att det är då? Alltså dels är det så att om Jesus hade dött och blivit begraven och aldrig uppstått, då hade vi inte haft något. Det har inte blivit någon kristenhet. Lärjungarna hade väl, vad vet jag, gått tillbaka och fiskat. Det var det de visste. De kanske hade rymt fältet och gömt sig för att de var så rädda. Vilket de ju var på lördagen efter Jesu död. Vi hade inte ens haft försoningen. Men han uppstod. Och det förändrade hela grejen. Någon sa så här, eller jag läste någon som sa så här. När det spratt till i kroppen där i graven. Och Jesus satte sig upp. Och stenen rullade undan. Och han kliver ut. Så är han den första i den nya skapelsen. Och vi får gå med i hans segertåg. Det är ju en bild av liksom när en romersk general kommer hem efter en seger och går genom Rom då, eller vad det nu är, och så har med sig tåg med soldater och slavar och visar upp liksom. Och Jesus har vunnit samma seger, va? En evig seger, och vi får gå med i den, va? Och lite mer då om det här livet. Vi tar nästa. En kärlek att hålla fast vid. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Som grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni inget göra. Vi blir så att säga infogade i Jesus. Precis som de här grenarna blir kan och blir inympade i vinstocken. Och vad som händer med i vinstocken är ju att vinstockens liv går ut i grenarna och producerar frukterna. Jag tänker så är för oss också. Det här livet. Så Paulus är ju ganska radikal på en del ställen när han pratar om det. Han säger, nu lever inte jag längre. Utan Kristus lever i mig. Eller han säger, Kristus i oss. Hoppet om härligheterna. När vi pratar om detta, att Jesus alltid är med oss, så kanske det inte är så konstigt, för han är ju här inne liksom, i oss. Så låt det här livet, ta emot det och låt det få finnas, ge det plats. Ge Jesus utrymme. Ibland läser vi ju den här översättningen The Message, och just i den här passagen då, så säger han, gör er hemmastadda i min kärlek. Det är ett härligt uttryck, va? Vänjer vi att leva i den här kärleken hos mig. Det är bara för att vi blir försonade med Gud och allt ställs till rätta med det, så är vi inte färdiga, som jag sa. Det här livet behöver växa. Paulus kallar det för att växa i nåden. Och det är väl också spännande, alltså att just att nåden är inte bara för att vi kommer till tro. Inte enbart. Den är lika mycket för våra liv idag. Söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. I den här aspekten som jag pratar om nu, så tänker jag att nåden är ju att han är verksam i oss. Han gör saker i oss. Vill forma oss. Det är nåden. Det måste vi vara med. En bild på nåden, jag hörde, jag kanske har sagt det innan, för jag tycker bilden är så bra. Att nåden är som servostyrning. Gör du inget så händer inget. Men du behöver inte göra det. Du behöver inte ta i speciellt mycket för att få ett, till och med ett stort, tungt fordon att svänga. Han vill ha med oss. Så om den första biten är Jesus död och försonar oss, det gör Gud helt på egen hand. Men när vi är där och börjar leva med honom, så har vi en roll att spela. Vi har något att göra. Och i grund och botten tänker jag att det är det här. Förbli. Håll fast. Femton minuter går ganska fort. I alla fall när man står här framme. Jag vet inte hur det är för er. Jag ska läsa från Kolosserbrevet, Han har räddat oss ifrån mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, sonen alltså, är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar och herradömen, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Och den Jesus vill bo i oss. Han vill ha oss. Han vill forma oss. Han som håller samman allt med sitt ord, sitt maktord, står det någon annanstans. Jag kan tänka sig att när han säger: nej, nu slutar jag med det. Atomerna faller samman. Och han vill vara med oss. Han vill ha oss. Han älskar oss. Jag tänker att det vi är och gör ska vara ett gensvar på det. Va? Inte plikt. Men ett gensvar på hans kärlek. Jesus ger bud. Ja. Men man kan väl se att gensvaret på buden är därför att vi älskar honom tillbaks. Vi svarar på hans kärlek. Vi tar fram sista bilden. Den här texten är hämtad från Hebreerbrevet och den är ju riktad till judar, så här pratar ju om templet och präster och överste präster och sånt där. Så nu har vi en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, precis som vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna hjälp i rätt tid. Jag tänker att nattvarden är ett sånt tillfälle där man kan konkretisera detta att gå fram till honom. Söka hjälp och barmhärtighet. När man pratar om frälsning så har jag sagt då liksom att det första skedet, Gud ställer allting till rätta. Sen lever vi med honom, formas, håller fast vid honom. Sen finns det faktiskt ett tredje steg för att liksom göra frälsningen fullständig. Och det är den dagen vi får en ny kropp. Nya himlar, en ny jord och en ny kropp. Och att då gå fram till Jesus och se honom ansikte mot ansikte. Ta tag i honom. Känna honom. Är han muskulös, snickaren, tror ni? Han har jobbat mycket. Men fram till den dagen då lever vi här i tro på honom, i trofasthet i honom. Vi kan ta tillvara ett tillfälle som detta att få gå fram till honom. Slut för idag. Tack för idag.